Den ryska flaggan är hissad i staden Bachmut i Ukraina, men striden om staden fortsätter. Det är den paramilitära Wagnergruppen som menar att de har erövrat Bachmut, medan Ukraina förstås förnekar. Vad är sant och vad är inte om det som pågår i krigets Ukraina just nu, och hur farlig kan Wagnergruppen ännu bli, både i Ukraina och för Vladimir Putin? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig är Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan i Stockholm. Hej!
Hej!
Du har kommenterat kriget i Ukraina ända från början egentligen, men det är faktiskt första gången du är med i nyhetspodden, så välkommen äntligen.
Ja, precis. Tack så mycket.
Den här paramilitära Wagnergruppen är känd för att ha rekryterat soldater i ryska fängelser. De misstänks för en lång rad krigsbrott i Ukraina, och det är också Wagnergruppen som i flera månader har beskjutit just Bachmut. Varför är det Wagnergruppen som säger sig här över den här ukrainska staden och inte den ryska armén?
Ja, Wagnergruppen verkade ju ha fått ansvar just för det där frontavsnittet. Och sen har det gått bättre för Wagner än för de andra ryska förbanden. Och bättre i det här sammanhanget är väldigt relativt, för det har inte gått bra, men det har gått bättre. Och det har framförallt gått, tror jag i alla fall, därför att de är helt okänsliga för egna förluster. Alltså de egna soldaternas liv är inte värda någonting, och det gör att de kan skicka fram dem på ett sätt som inte ens de andra ryska förbanden gör.
Yevgeni Prigozhin, som leder Wagnergruppen, menar att centrum av Bachmut är i Wagners händer och de har hissat flagg på stadshuset. Stämmer det här? Vad vet vi om vad som verkligen har hänt i Bachmut?
Ja, det förefaller så. Alltså, det filmklipp visar att de har varit där och att de har på natten gått upp och hissat flaggan där. Och jag tror till och med att det är en rysk flagga. Och det där är lite, och varför jag säger det, det är därför att de har satt upp en rad andra flaggor när de har tagit delar av Bachmut. Och då har det varit deras egen flagga. Så att de har verkligen markerat sig som Wagner och inte som ryska armén. Men nu verkar det som att genom att sätta upp den på rådhuset, och säger de att staden var legalt tagen eller administrativt tagen eller någonting annat dumt. Alltså, det är ju fråga om att det går bättre för Wagner. De har gnagt sig fram med långsamt in i stan och tar nu ett hus till. Att det råkar vara rådhuset har ju ingen egentlig betydelse mer än symboliskt.
De här striderna om Bachmut har pågått i månader och de har fått mycket utrymme i medierna, men hur viktig är den här staden egentligen?
Ur ett operativt och strategiskt perspektiv så är den inte särskilt viktig. Det är inte så att om man tar Bachmut så blir det fri fart in mot Donbass och Kramatorsk och Sloviansk. Alltså det vore dåligt naturligtvis, ett nederlag för Ukraina om man förlorar stan, och det är fortfarande möjligt att de kommer att göra det. Men det är inte så att det är ett större operativt genombrott, utan det blir en mindre taktisk seger som kommer att hyllas i Moskva och användas politiskt av Prigozhin, men kommer också då vara ett nederlag för Ukraina som den försvarslinjen som går i Siversk, Soledar och Bachmut. Det är ju dit de drog sig tillbaka efter att de hade förlorat Lysychansk den 3 juli. Så det är ju inte fråga om någon blixtframryckning från rysk sida.
Det du sa här tidigare om att det har gått bättre för Wagnergruppen än för den ryska armén. Det låter lite sådär, pågår det någon slags tävling mellan Wagner och den ryska armén om vinster i Ukraina?
Ja, och jag tror att man kan formulera det precis så. Alltså mellan Wagner och den ryska armén. Jag är inte helt säker på att det är lika mycket mellan den ryska armén och Wagner. Däremot är det viktigt, det verkar vara viktigt för Yevgeni Prigozhin och Wagner att visa att, och som de har sagt, att det är bara de som kan slåss och det är bara de som kan nå segrar. Så att både på slagfältet, att man ska få mer resurser, vilket de har klagat på att de inte får. Men också, tror jag, för att Yevgeni Prigozhin vill skapa sig ett namn och utnyttja det politiskt.
Men vad är det egentligen för en konflikt, den här konflikten mellan Wagner och den ryska militärledningen? Är det en maktkamp?
Någon slags maktkamp verkar det vara. Alltså att Yevgeni Prigozhin och hans underlydande har i väldigt kraftiga ordalag kritiserat den ryska generalstaben och en del befattningshavare. Kallat dem för klåpare och bögar, och det är ju oerhört hårt på ryska. Och klagar på att man inte har fått ammunition och att armén vill att de ska dö i princip. Medan det är lite oklart vilket stöd Prigozjin har uppifrån. Alltså han är ju det som kallas för Putins kock. Han håller på med catering efter att han hade suttit i fängelse och skapat sig ett namn där. Och sen med sin privatarmé så har han då velat bli någonting stort. Och här verkar det lite vara en kamp mellan då etablissemanget i form av armén, generalstaben, och uppstickaren Prigozjin och Wagner.
Mm. Ja, för jag tänker lite att på vems sida står Putin? Tycker han detsamma som Prigozjin om generalstaben, att de är klåpare och att armén bara vill att Wagnergruppens soldater ska dö?
Ja, alltså det är väldigt svårt att veta naturligtvis utan insikt i Kreml. Nu har ju en av de ryska generalerna som bara ansvarat för nederlaget i Volodar för någon vecka sedan, han har fått sparken. Så att det ligger ju en del i Prigozjins kritik av de ryska generalerna.
Mm.
Men om det betyder att han fortsatt har ett starkt stöd från Kreml, ja, det är i alla fall tillräckligt starkt för att de fortfarande får förnödenheter. För det är ju hela tiden konkurrens. Alltså det är ju samma ryska rekryteringsbas som de rekryterar från, både armén och Prigozjin. Det är samma ammunition som kommer från samma fabriker. Så att här är det ett konkurrensförhållande. Men det är Prigozjin som väsnas mest, och i och med att han fortfarande lever så, ja, något stöd har han.
Här är ju en händelse som har koppling både till Wagnergruppen och dess ledare Prigozjin i helgen, som fick väldigt stor uppmärksamhet. Det var ett sprängdåd på ett café i Sankt Petersburg som dödade den proryska militärbloggaren Maxim Fomin. Hans bloggnamn var Tatarski. Han kom från det rysk-okkuperade Donbass och han var kompis med Prigozjin, helt klart pro-kriget i Ukraina, men samtidigt var han ju då också han en högljudd kritiker av hur den ryska armén och det ryska försvarsministeriet har skött sig under krigets gång. Och nu finns det ju då olika teorier om att kan det vara så att det här bombdådet som döda Maxim Fomin var en varning riktad till Wagnerledaren Yevgeni Prigozjin, eller kanske till och med så att det var meningen att Prigozjin själv borde ha omkommit i det här bombdådet. Vad är din bedömning? Vad handlar det här om?
Ja, då måste jag som vanligt nästan i de här tillfällena säga att jag vet inte.
Mm.
Och det är ju så att det är faktiskt väldigt få som tror jag gör det. Utan att Tatarski då tillsammans med en rad andra militärbloggare har varit oerhört kritiska. Så de är ju riktiga hökar, de vill gå hårt fram, man ska mobilisera, man ska se till att utradera ukrainarna som han har sagt. Ja, om det här var en varning till Prigozjin, då tror jag att man hade kunnat göra den mer effektiv. Men det är inte omöjligt. Och sen har ju Tatarski setts på bild tillsammans med Darya Dugina som blev mördad här tidigare. Så att det är möjligt att det här är någon slags utrensning av de allt för radikala. I så mått då skulle det kunna vara en varning för Prigozjin att han ska hålla sig lite lugn, men det är väldigt svårt att säga. Prigozjin kanske just nu är lite för stor, alltså det går fortfarande tillräckligt bra, men det skulle kunna vara en signal att ja, det är ingen bra idé att klaga allt för mycket på oss.
Men vad kan nu då det tänkas att Yevgeni Prigozjin egentligen är ute efter?
Alltså jag brukar göra en i övrigt dålig jämförelse, men om man ska dra någon slags historisk parallell för att försöka bena ut det, så tänker jag på de här tyska frikårerna som slogs i Baltikum under mellankrigstiden, och sen en del av dem där tog sen upp i tyska SA, Sturmabteilung under Ernst Röhm, och sen i SS under Heinrich Himmler. Alltså Ernst Röhm blev obekväm och mördad, men Heinrich Himmler blev nummer två. Jag tror att Prigozjin gärna skulle se sig själv med en egen privatarmé bli en stark maktfaktor. Men jag tror att det finns en risk för honom att det skulle kunna gå som för Ernst Röhm.
Han har ju då ifrågasatt den ryska militärledningens sätt att sköta kriget. Han har också signalerat vissa politiska ambitioner och precis som du säger, han har ju då en egen armé. Finns det anledning nu då för Putin och den ryska ledningen att vara orolig för?
Nej, jag tror inte att man behöver vara orolig för honom ännu i alla fall. Alltså, sån stor styrka har han inte. Jag tror att armén behöver vara mer orolig om han nu skulle bli, få mer makt. För då blir det på bekostnad av armén. Det kan inte finnas hur många maktstrukturer som helst som är gunstlingar till ledningen. Men sen tror jag Prigozjin också är användbar för Kreml eftersom de ju krigar i utlandet också. Vi tittar ju ganska mycket på Donbass, men de är ju aktiva i Centralafrikanska republiken, i Mali, i Libyen och Mellanöstern också. Och här drar Prigozjin in mycket pengar och är ett nytt instrument för Kreml. Så att, ja, inte helt enkelt helt enkelt.
Sprider de ryska tentaklerna.
Ja.
Men om vi tittar på kriget i Ukraina, hur avgörande roll kan Wagnergruppen få där?
Ja, inte avgörande. Alltså det man kan vinna segrar och då är frågan, kommer de här segrarna att kunna översättas till ett genombrott? Nej, är mitt svar. De är inte unika mer än att de dör i större utsträckning. Det är deras stora skillnad mot resten av armén.
När man tittar på hur de här frontlinjerna i Ukraina går så har det varit rätt så statiskt redan en längre tid. Om man ska försöka titta lite på att vad är den stora bilden av kriget just nu?
Ja, det är precis som du säger. Det står still. Det är förskräckligt dåligt väder, det är lerigt och det har varit en dålig vinter. Alltså det blev aldrig riktigt tjäle. Och ska man bara göra en snabb sån här sifferexercis som jag i och för sig inte gillar så 2014 tog Ryssland 8% av Ukraina. 2022 så tog man 17% till så man hade 25%. Under mars-april så tog Ukraina och befriade hälften av det som togs vid en storskalig invasioner. Så att man har liksom tryckt tillbaks så att ryssarna hade nu kanske en 16% av landet efter att man från Ukrainas sida hade befriat Charkiv och Kherson. Och under hela, alltså november, december, januari och februari så har Ryssland erövrat tillbaks kan man säga av det som de hade tidigare 1%. Så att, och det visar ju då att nej men det går inte snabbt åt något håll nu under vintern. Och trots att vi läser väldigt mycket om ryska framgångar och rysk tryck så går det oerhört långsamt. Och det blir liksom inget genombrott för dem. Alla väntar på en ukrainsk våroffensiv.
När man tittar på den ukrainska kartan så den, på något sätt det rödfärgade som är det som är ockuperat av Ryssland så är ändå ganska brett, det är en ganska bred linje som går där längs gränsen och sen också förstås där i söder längs kusten. Borde vi prata om något annat än Bachmut när vi pratar om kriget i Ukraina just nu?
Ja, alltså vi tenderar ju att titta där det händer och där det smäller mest. Sen skjuts det ju längs hela fronten som är kanske 900 kilometer, någonting sånt där. Och ryssarna håller också stadigt på och gräver ner sig och förbättrar försvarslinjerna. Både hela fronten i söder också, i Zaporizjzja och Chersonregionerna, liksom de gör i Donbass. Men sen grävs det också väldigt mycket värn på Krim. Och inne i Ryssland längs gränsen. Det tyder ju inte på ett vansinnigt högt ryskt självförtroende. Så att det är ett krig längs hela fronten, ja det tenderar vi att glömma. Men det viktiga nu det är nog Bachmut och Avdiika och Kremina, alltså de här orterna. Därför det är där det dör flest människor. Och här får man vara lite cynisk och när man tittar på det och ser att är den ekvationen till Ukrainas fördel eller nackdel? Alltså dör det fler ryssar? Det är det viktiga. Och där är nog svaret ja. Och nästa fråga, är det för högt pris då för ukrainarna? Kommer det att påverka deras möjligheter att genomföra vår offensiv negativt? Och där vet vi inte, men jag tror att svaret nog är nej. Det går nog för ukrainarna att genomföra en vår offensiv i alla fall. Och då är det ja, slutresultatet blir ju positivt även om det är fruktansvärda förluster på båda sidorna och Ukraina är utsatt för ett mycket hårt tryck.
Mm. Stort tack för den här analysen, Joakim Paasikivi.
Tack själv.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Tekniker är Risto Salonpää och producent Ami Lassila. Fortsätt lyssna på oss.